Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkommen till Universums hemligheter. Din podcast om det mystiska och övernaturliga. Jag är din värd, Oskar Panizza, och jag är redo att ta dig på en spännande resa till en värld bortom det vi kan se med våra egna ögon.
Välkomna till dagens avsnitt, och idag så har jag faktiskt med mig min pappa. Så pappa Panizza är ju självklart min pappa, och att jag har med honom är ju på grund av att jag känner någonstans att han har varit med en hel del av det här övernaturliga, andliga, det här mystiska under de här åren innan han kom från Uruguay då, som han kommer ifrån. Och där var det då resan började lite grann inom det här övernaturliga, och sen har du självklart följt honom hela vägen till här i Sverige. Och jag är väldigt nyfiken på att höra mer av det, hur han tänker, hur han ser på saker, och jag vill ju självklart också att han ska få med och vara med och dela med sig om sina händelser som han var med om och hur han reflekterar och tänker kring de här sakerna. Så det här kommer vara ett intimt samtal mellan mig och min pappa. Och jag välkomnar ju då självklart min pappa Panizza, som heter Hubert Panizza. Välkommen.
Tack.
Tack. Det är så här att du har ju varit med om väldigt mycket konstiga saker längs åren.
Ja, det är faktiskt mycket som har hänt i min liv. Men det är sådana saker som jag upplevt själv. Mm. Och det är därför det är lättare att förstå faktiskt vad är det som egentligen händer idag med olika saker. Va? Så att jag upplevde faktiskt grejer som jag kan inte glömma.
Mm. Du växte ju upp i Uruguay, och du är född på 57. Och när du var liten så gick ju din pappa bort när du var ungefär 13 år, eller?
Ja.
Och vad hände den kvällen som när pappa dog?
Ja, den kvällen när pappa dog, så min pappa var sjuk nästa hela sin... Alltså när jag född, jag var bara 6 månader. Och pappa blev sjuk. Och sen han dog när jag var 13.
Vad var han sjuk av?
Ja, det var en speciell sjukdom som det var med blod att göra.
Mm. Det koagulerade sig lite grann, va? Så han fick lite så här psykiska problem.
Mm. Mm. Så att, men jag kommer ihåg den dag som han gick bort. Och den dagen hade vi lite jobb med min mamma. För att det är så här att i Uruguay, det, när man dör, så man blir alltså dagen efter som man
blir begravd.
Begravd, ja. Så att den kvällen som vi kom hem sen efter en lång dag, så kommer jag ihåg att vi låg oss Och sen på natten, ungefär klockan 3 på natten, 4, jag kommer inte ihåg riktigt, jag var bara 13 år. Men det var en ljud som låter ungefär så här, som vi har aldrig hört förut. Och sen faktiskt, jag blev lite rädd, och mamma också. Men sen klockan, mamma gick inte upp, bara för att hon var rädd.
Mm.
Och sen efter kanske klockan 6, där det stannar kanske 2-3-4 minuter. Sen klockan 6 på morgonen så var jag igen.
Så det här lät under en lång tid då?
Ja, det låter inte långt, men det kanske 2 minuter, 3 minuter. Jag kommer inte ihåg, men det var ett starkt ljud. Och sen när klockan 6 ungefär på morgonen så blir det att den ljudet kommer tillbaka. Och då gick mamma ut från sovrummet. Och så in i lägenhet så finns en
ringklocka.
Ringklockan. Och alltså mamma såg den, alltså att det var 2 kablar som gjorde kontakt.
Så någon låg och liksom skadade mot varandra typ. Så här.
Och så alltså att det fungerade. Men jag har aldrig, och mamma aldrig har sett att den här klockan fungerar.
Det... Så ni hade aldrig varit med om att den här ringklockan nej. Funkar?
Nej, det var... Alltså, tills jag fyllde 13 år så det klockan har inte fungerat. Och den natten fungerade 2 gånger. Och då började jag tänka så här att väldigt konstigt att varför fungerar klockan just idag? Den natten.
Som pappa hade gått på gravdet.
Ja. Så det är därför att sen börjar jag tänka hela tiden. Och så kommer en man som kunde fixa det här säkert. Jag trodde han kunde fixa det för han var...
En tekniker, en elektriker liksom.
Men han kunde inte fixa heller, så att fortsätter utan att reparera den klockan.
Mm.
Tills i alla fall jag kom till i Sverige själva.
Men tror du någonstans kanske att det var pappa som ville ge tecken eller vad?
Jag tycker alltså, jag tror. Efter, på den tiden jag var lite fundera och kanske visste inte om det är så eller inte. Men idag kan jag vara nästan 100% att det var pappa som kom och vill bara säga hej då.
Mm. Men när du var då 13 år och det är klart det är tufft att förlora sin pappa vid 13-årsåldern. Jag tänker, kändes det för dig när du var 13? Kände du en lugn i det eller var du... Känner du fortfarande liksom att var du kluven på är det pappa eller inte? Eller känner du att nej, det är pappa och det kändes bra?
Nej, jag är nästan säker att det känns bra idag att det var pappa som...
Men när du var 13, tänkte du att det var pappa också?
Nej, inte direkt så, men faktiskt jag kunde inte på den tiden. Men efter att man... lyssnar och ser i läget så är det inte konstigt att han kom för att bara säga hej då. Mm.
Jag tänker ju också, det som händer är ju för dig börjar ju det här lite grann med det övernaturliga med att du ser ett tecken med att pappa kanske kom tillbaka efter att han begravts. Men saken är, du är ju 13 år och egentligen är det så att även din bror har ju också gått bort. Och du har ju även syskon och syrror och så vidare som också gått bort. Och då blir det liksom att du måste ju börja jobba när du är ganska ung. Du är 14 år för att kunna liksom hjälpa mamma och betala för mat.
Ja, jag började jobba efter pappa gick bort. Men pappa var sjuk som jag sa från hela tiden. Så att han kunde inte jobba med den här sjukdomen som han hade. Han jobbade innan det så var en busschaufför. Men jag fick börja jobba när jag var 13 år för att hjälpa mamma. Och även om jag hade syskon och så, men alla var gifta och så, och jag var den minsta som, och då jag började jobba med 13 år och på en skolaffär till exempel, och sen fortsätter jag jobba hela tiden tills jag flyttade till Sverige då.
Men du ville ju lämna Uruguay egentligen, så att det är ganska intressant det som hände när du träffade egentligen min mamma då, för grejen är typ att du är runt en kanske 17 år, runt omkring 16-17 när du träffade mamma.
Jag var 16, 17.
Och grejen är typ att du träffar ju mamma, du ser ju mamma och du ser bara hennes rygg, men innan du blir liksom, innan du faller, alltså blir kär i henne och verkligen, och mamma blir kär i dig, så var det ju så också att du önskar ju också någonstans väldigt hårt och väldigt mycket att du skulle få lämna Uruguay, för du vill inte bo kvar där. Så du, tror att du affirmerade det till dig att du kom därifrån och att mamma var bara där och då för att det här skulle hända, att du skulle komma i Sverige?
Jag tror att det var så. Mina kompisar, när jag var bara 13, 14, 15, mina kompisar var äldre än jag. Kanske de var redan 21, 20, 19, 20. De var, och så många gånger pratade de att vi ska flytta härifrån till Kanada eller Australien på den tiden. Det var, de ville flytta. De ville inte vara kvar i Uruguay. Men jag också. Men jag var bara 14 år. Och jag kan inte. För den första hade jag inte råd. För att de kom köpa biljetter eller något. För den andra är alltså att mamma trodde inte att hon skulle släppa mig. Så med 14-15 år. Men det var en sak som jag tänker. Alltså. Jag jobbade i Uruguay men aldrig räckte pengar. Jag var en hel månad och pengar. Kanske jag hade 2 dagar med lite pengar eller 3, men inte mer än så.
Nej.
Så jag var redan trött och jag ville hjälpa mamma. Men jag tänkte inte hur ska jag göra den här. Det var svårt på den tiden. Och sen också. Men vi kan säga det att...
För mamman var redan förlovad med en annan man egentligen innan. Så att det är ganska ändå otroligt ändå, för att hon går ju från att vara förlovad med en annan man och ska gifta sig inom ganska kort egentligen.
3 månader.
Ja, 3 månader. Och sen är plötsligt så...
Så dyker jag upp i hennes liv, om man säger så. Och vi träffas någon gång. Sen träffades vi på dansgolvet och sånt, och då började vi, alltså i början ville hon inte prata med mig, eller när jag frågade henne, kan jag prata med dig, för att det är klart jag visste inte den att hon var förlovad eller, så att det fattas 3 månader för att gifta sig och så, men tills inte med svärmor eller.
Nej.
Och på den tiden svärmor alltid var med henne och så.
Ja, det var ju andra tider då.
Andra tider, så att det var inte lätt, men hon lämnade honom för mig då.
Ja. Kändes det bra då?
Ja, det är klart. Jag tyckte alltid din mamma. Jag menar, ja. Mamma var väldigt fint och sen, men efter en kanske ett år, för hon var 15 år. Och
du var 16.
Och jag var 16. Så det som...
Det är ganska sjukt ändå att man gifter sig så tidigt ändå i Uruguay.
Ja,
man är 15.
Ja, det är många som gör det, men det var inte...
Men är det så nu också vanligt?
Det kan jag inte veta. Jag vet inte, jag tror inte det. Kanske, men jag tror inte idag. Men det problemet var så här också att... när jag började prata med din mamma så umgås med din mamma så var det så att plötsligt så också började problem i Uruguay med diktatur. Och då min svärmor sa det att okej, det hade varit redan problem med hon, din mamma hade släktingar som var i politik och sånt.
Jag kan förklara lite kort. Så på, när mamma och pappa växte upp i Uruguay så var det diktatur och det blev diktatur. Och många av våra släktingar de jobbade, de var för en grilla som heter Topamaros. Och de tog från de rika och gav till de fattiga, så det var lite mer Robin Hood över det.
Mm.
Och det finns faktiskt en film på Netflix som heter 12 nätter heter den. Och det handlar om han som blev president i Uruguay, som kallas för världens snällaste president. För att han gav sina pengar och förmögenhet till folket i landet när han var president. Så att det blev diktatur och man ville självklart lämna landet. Och min mormor syster hade flytt till Chile.
Mm.
Och när de hade flyttat till Chile så var det enda landet som då för tillfället inte var diktatur. Men strax efter så blev det diktatur och de blev fängslade i ett fängelse. Eller de blev fängslade i fotbollsarenan i Chile.
Mm.
Och det finns en film som heter Svarta Nejlikan som är med Micke Nyqvist. Som spelar den här politikern som åker ner till Chile för att hämta och hjälpa de här sydamerikanska politiska flyktingar då. Så att det hände väldigt mycket där och därför är det så också gissar jag då att det var, tanken var att gifta dig så att du kunde följa med till Sverige efter mormors syster som kom till Sverige med sina barn efter Chile, fängslandet där och du var tvungen att gifta dig för att kunna komma till Sverige.
Ja.
Men ni var fortfarande kära i varandra självklart men, ja. Men det var det valet som fanns.
Ja, hon frågade om vi skulle gifta oss för att åka hit eller om vi skulle gifta oss och bo i det här huset som hon hade då.
Mm.
Men jag efter att jag har tänkt många gånger jag tänker att det var bättre, jag sa till henne det är bättre att jag gifter mig med henne och så då åker vi till Sverige då. Och när, för att kunna göra den, vi fick ljuga också att vi skulle åka till USA för annars skulle vi inte få passet.
Mm.
För så fort de vet att det var i Sverige, då kanske jag hamnade i fängelse. Eller,
precis, precis.
För att det var ett stort problem.
Mm.
Så det är därför att med de här problemet med diktatur och sånt, var det bättre att lämna landet. Det var väldigt, alltså man kunde stå till exempel och dricka en kopp kaffe på en bar och så kommer på, alltså militärare överallt och vill du ha vi säger legitimation och sånt. Har man inte legitimation då tar de dig. Och sen kanske försvinner att de hittar aldrig mig.
Nej, precis.
Så att det var så upplevde diktatur.
Men tror du att viljan, så att du hade en så stark vilja att lämna Uruguay, att du tror ändå på något sätt att det var liksom det, så här, det secret, affirmationen att lämna?
I mina tankar var alltid jag vill lämna Uruguay, men sen möjlighet att kunna göra det var någonting annat. Mm. Det var omöjligt. Men det är den som jag tycker det är konstigt, eller konstigt, men att jag hittar en person som din mamma som skulle gifta sig om 3 månader. Och sen efter ett år så kommer en svärmor och frågar mig för det är ingen som visste att jag vill flytta därifrån. Ja. Och jag gjorde inte det för att flytta eller.
Ja.
Så jag blir förälskad i din mamma. Och det är därför jag tänker okej, vi åker och kanske börjar med en bättre liv.
Men när ni kom till Sverige så dröjde det ganska länge egentligen. Alltså jag vet ju att jag växte upp på det huset på Läxtorp som vi hände väldigt mycket. Jag pratade ju väldigt mycket om den här statyn som du köpte som jag verkligen ogillade så mycket. Som jag berättade är ett avsnitt den här som läkte sig själv och så vidare. Men kände du någonstans, för jag vet inte om du minns så mycket ifrån den bostadsrätten vi hade på Läxtorp. Minns du att du upplevde mycket saker där?
Ja, det är klart det är fortfarande. Jag menar, din mamma också är medial. Så mamma såg en man som bor i svart kläder. Och en annan man som bor i vitt kläder. Och sen på slutet, inte, jag vet inte om man kan säga det på slutet, men det kommer en kvinna också. Och du vet alltså att det har hänt väldigt mycket där inne.
Men upplevde du det? Jag kommer ihåg att grejer du har berättat till mig där som du, jag tror inte du minns det så mycket, men jag vet att du ändå upplevt en hel del grejer i det nya huset som du bor i nu. I det här nya som du bor nu.
Ja, det här är... Ja.
Eller ja, i det gamla som du bodde innan. Men där du bodde sist kan man säga då. Där upplevde du också väldigt mycket saker. Ja. Du kunde liksom bara stå och skulle ut på toa och så plötsligt så ser du en sån här en mopp som står i badkaret och så hänger en sån här golvtråd liksom.
Ja.
Kan du berätta vad som hände?
Ja, det, jag såg den här tråden som gick ner. Eller som den står ner. Den är det står. Den är, det häng så här. Och jag plötsligt så den alltså att den här så både in i toaletten då
i badkaret.
Ja, i badkaret. Så och plötsligt så jag står och
kissar.
Ja, och så ser jag att den går upp alltså själv. Och så lägger sig in i hinken. Och du vet alltså och mamma var i USA. Och det blir så, alltså jag blir chockad. Jag blir, alltså jag exploderar nästan.
Du blir arg
istället? Ja, arg. Och sen, jag vet inte hur jag somnade den natten. Du vet, det är mycket nerver i den. Alltså när du ser en sak som går ner.
Som är nere liksom.
Ja, den är, det är inga problem. Men att den går upp själv och lägger sig in i hinken.
Men såg det ut som att den, jag tänker på, den hänger utanför hinken så. Mm. Såg det ut som att det var någon som tog upp den eller kröp den bara rakt upp?
Typ. Nej, det man ser inte om det är någon som tog upp den. Bara för att den går upp själv så. Men man ser ingenting mer än att den går upp och lägger sig.
Men går det fort eller går det långsamt?
Nej, det var inte jättefort heller, men det är någon. Alltså att... Så man lyfter det med sakta men säkert att det ska gå in i hinken.
Men vad gör du då? Vad händer då?
Ja, jag blir, jag vet inte, men jag blir chockad. Jag blir, samtidigt så blir jag lite arg och så. Och sen jag kommer ihåg att hur jag somnat. För att jag börjar nästan gå fram och tillbaka utan att veta vad ska jag göra. Jag känner mig, det är inte lätt och i den här situationen. Så dagen efter när jag vågnade och kom ihåg hur den gick den natten. Så jag började öppna alla dörrar och bli förbannad. Och det var ut med allt. Så.
Men skrek du ut till ja. Som att du ville att de skulle lämna?
Ja. Och så då, den dagen efter så jag pratade med dig och med Andrea. Och,
min syster Andrea.
Ja, din syster. Och sen jag pratade med, jag till och med ringde till USA och berättade vad det är som har hänt och så.
Men trodde du någonstans att det kanske kunde hänt någonting, att du tänkte typ i huvudet, typ, tänk om det hände mamma någonting typ någon i USA? Tänkte du de barnen någon gång?
Nej, det var jag, den enda jag tänker på vad jag har sett. Och så att jag blir faktiskt rädd och samtidigt arg. Och jag menar för att, ärligt talat, jag vet inte hur den natten jag somnade.
Men du somnade säkert av ren trötthet kanske? Att det blev att du var, till slut var vaken så länge tills att du bara var tvungen att sova?
Ja, det kan hända. Det var så. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag vet att... men jag... Med tiden också efter att i dagläget jag blir lite dåligt att jag har gjort så. Bara för att det så. Idag kan jag säga det att det var en tjej hemma hos mig. En liten tjej. Som var bara 8 år gammal.
Det är en medium som har bekräftat det här.
Ja. Ja. Så jag tror att det var det var hon kanske.
Mm. Men det kanske inte var det heller, man vet ju inte. Men om det var så, så ska hon ju ändå kanske, hon, i det läget så blev du ju också säkert rädd, och då blir det ju också att man reagerar kanske på ett speciellt sätt också. Mm. Men sen har det ju hänt också mer grejer. Det har hänt till exempel att du vaknar och det låter som att det är någonting under sängen också.
Ja, det var inte så att vi det var en sak som jag till och med har hemma som den rullar under sängen själv. Och det är en bitträd som jag vet inte varifrån kommer den.
Det är, för er för att förklara det, så är det ett jag får ju säga själv, jag tycker det också att det är väldigt speciellt faktiskt, men det är som en krona kan man säga, som är stor som en femma, och den är gjord av träd och den är finslipad kan man säga. Och ingenting jag någonsin sett hemma hos er och ingenting som jag någonsin sett tidigare, så jag vet inte vad den skulle vara kopplad till. Men det är fin träd och så är den i sig en halv centimeter tjock och stor som en femma. Och det hör du under sängen, eller du hör någonting under sängen?
Ja, det alltså, jag hör att det är någonting som rullar under sängen, men det visste inte.
Vad var klockan då typ?
Ja, det är svårt att säga, kan vara klockan 2-3 på natten.
Så du vaknar då att du hör någonting?
Ja, jag och mamma också. Det här satt någonting som gick, och så plötsligt så det rullade nästan hela vägen och så stannade mot vägen, om man säger så. Den vägen. Sån sänga på. Jag menar, det stannade där och jag gick upp och så kollade under sängen och så hittade jag den här som var mot vägen, om man säger så. Och då var det barnbarn som var hemma och sånt, och jag visade dem, har ni sett den här? Är det din eller annan? Nej, det är ingen som har aldrig sett förut. Och varifrån kommer den? Det är fortfarande idag.
En mysterium.
Ja,
det är ju ingenting som, det är ju inte vanligtvis att du skulle ha en sån hemma, och jag kan inte ens koppla till någonting du har hemma som skulle kunna vara i ditt sovrum.
Jag har aldrig sett en sån film. Nej. Så det är också en...
Men vad tror du då? Vad tror du att den dök upp från ingenstans den här? Och vad tror du egentligen kanske att den kan betyda? Har du tänkt på det någon?
Det är svårt att förklara, eller för att det är svårt att tänka sig, att för att jag har inte sett den förut. Jag vet inte varifrån kommer den, och så det är såna saker som man hela tiden man glömmer den, men om man tänker så vet man inte hur, vad är det som händer och varifrån kommer den. Och men det är en enda sak som man tänker hela tiden, att det har hänt så, att saker som man inte kan förklara. Det är samma en natt som vi hade barnbarn hemma, och jag sover med Lea, och mamma säger Lilian, jag sover med Colin då.
Lea är min dotter, Colin är min son.
Så det är också så, jag hör en musik som går kanske 2-3 på natten. Och så jag trodde att det var Lilians, din mamma, telefon och sånt. Men plötsligt så kommer din mamma och frågar mig, har du hört den här ljudet, den låten? Och jag sa ja, men jag trodde att det var din telefon eller något. Nej, det var inte jag. Och ringklockan hade inte en sån melodi heller.
Nej.
Och sen, alltså konstigt, alltså det var ganska, det här ljudet måste nästa barnen, det skulle väcka barnen. Men det är ingen som reagerar, de sover. Och vi två hör den här ringklockan.
Men var det ringklockan från dörren? Eller vad tror du att det var? Eller vad kom? Eller du vet inte. Men det lät inte som ringklockan. Eller
ja, det låter som en låt som kommer från en ringklockan.
Men kommer du ihåg det egentligen? För att det är ganska kul att du berättar det. För att kommer du ihåg när vi bodde i det andra huset, när vi växte upp, så hade vi en ringklocka som hade olika så här melodier. Ja. Ju. Och ibland kunde ju den börja spela utav sig själv. utan att de plingar på den. Mm. Och det var alltid en melodi som man aldrig hörde när någon annan plingar. Kommer du
ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det. Det är därför jag har bytt den här också telefon eller ringklockan många gånger. Och det nu, ja, det är inte det ganska för många år sedan så har jag tog bort den. Jag använder ingen ringklockan när man kommer någon hem till mig och så. De måste
snacka.
Ja. Mm. Så att för att jag gillar inte att ha ringklockan.
För
att,
jag är rädd för det. Tanke på, jag menar, det ringklockan på något sätt symboliserar ju redan när du var barn med pappa ju. Och sen har du en ringklocka igen som börjar spela. Mm. Tror du att det är kanske pappa som på något sätt är kopplat till det här ringklockeljudet?
Mm. Jag tror att problemet många gånger är alltså... Det har hänt mycket grejer till exempel, va? Jag menar att det är svårt att till exempel veta. Det finns en till exempel en sak som när vi reste bort en gång så reste vi bort och så Andrea, din syster, hon hade nyckel till lägenhet. Och sen vi åkte och så en natt skulle hon komma hem och sova över i vår lägenhet. Och sen vi hade en sånt skåp som vi hade minst tre såna kort med glas. Och,
var det ramar?
Ja.
Ja.
Och så det var högt upp. Det är nästan mer än meter. Det, jag vet inte, men det är ganska högt upp.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Och så, okej. Hon gick in till lägenhet och skulle sova över. Och sen plötsligt så hon så att när hon kom in i lägenhet, det var tre såna ramar med glas.
Mm.
Och så står en efter en på golvet.
Men inte trasiga?
Nej.
De stod bara placerade?
Ja. Och så den alltså om den ramlade därifrån det skulle gå sönder.
Mm, det är klart.
Men ingen av dem gick sönder och det låg så här, va.
Vad läskigt ändå.
Ja, det var. Sen vi pratade med
ett medium
som för att vi Andrea trodde att vi har lämnat dem och hon fattar inte varför ska man lägga dem.
Nej.
Så men det har vi aldrig gjort.
Nej.
Så sen kommer det med ju så att efter att det var ingen som bodde där.
Nej.
Så kom han, en man. Så han tagit ner dem och lägger dem på golvet. Bara för att han vill inte ha någon kort och sånt som personer han inte känner.
Men var de upp och ner vända eller var de uppåt, vet du det? Minns du det?
Ja, det var upp.
Så man såg ändå ansiktet på folket då? Ja. Men han kanske inte höll sig där nere som spöker och landet då, så att han såg inte det då. Så han tog väl ner dem för att han inte ville se det. Han kanske blev arg kanske bara. Ja.
Medium sa det att han vill inte leva i alltså så han känner inte till då. Så att han sa att det var ledigt, det finns ingen som bor där. Så han tänker bo där kvar. Men han verkar så att han tog ner dem.
Mm.
Och det jag alltså förstår att det är väldigt svårt och tror på vissa saker. Men jag som upplevt vissa saker så tror jag i dagläget att ingenting är
omöjligt. Men du har ju också, jag kommer ihåg att du berättade någon gång, jag minns inte riktigt varför, men du har för dig i alla fall och du tror att du fick en liten skymt av andra sidan, typ att du besökte en tunnel eller jag kommer inte riktigt, kommer du ihåg vad som hände egentligen? Eller varför hamnade du där?
Ja, jag faktiskt jag dröm om att jag gick in i en tunnel i mörket, väldigt mörk, och sen jag började gå. Och så plötsligt så kommer en gammal, jättegammal tåg som var väldigt, det rör sig väldigt sakta. Och så tänkte jag, det var så mörkt där inne och så bara en ljus väldigt långt ifrån. Och så tänkte jag, nej, jag är ett båträtt, men jag gick inte in i tåget. Jag gick inte in, även om jag vet inte om det var rädd eller inte, men i alla fall jag fortsätter gå. Men plötsligt så jag känner att det var två man som tog mig, en på varje sidan. Och så gick så fort de mig ut från tunnel ut. Och när jag kom dit så jag, himlen existerade inte i den här världen. Det var så fint. Och alla var svartklädda. Och alla tittar till himlen. Och det, alltså, då tänkte jag säga att jag orkar inte åka tillbaka. Tänkte jag gå tillbaka hela tunneln. Så jag skulle stanna där. Det var så vackert i himlen och sånt. Men plötsligt så tänkte jag nej. Det gick så fort att jag kom tillbaka och så var jag i sängen.
Men kommer du ihåg mer än bara himlen? Kommer du ihåg de svartklädda? Kommer du ihåg något mer från den här platsen?
Nej, jag kommer ihåg bara så mycket folk som tittar alla till himlen. Och det var svartklädda allihopa. Men till och med hade
för ansiktet och så. Vad tror du att det var för plats?
Jag tror att det var någon speciell plats som kanske, alltså jag tror att det är när man dör, så tror jag att man kan finnas olika platser. Men jag tror att det är platserna som vi hamnade, de flesta människor som dör. Jag tror att det är väldigt fint. En dag, jag kan säga också det, en dag jag har två mamma. Du vet, jag har en som min mamma och sen
en mamma från tidigare liv.
Ja.
Som är från Asien, hon är asiatisk.
Ja, hon är,
kanske från Kina.
Hon är, vad heter de?
Geisha, just det.
Och de en gång när jag när jag var medial med,
när du var på med ditt mediumskap, ja, eller med andlighet så, ja, du lärde lite.
Ja, och sen plötsligt så en person som är medium berättade för mig att din mamma är här och den andra också, båda är här. Och hon sa att de säger till mig att när jag ska gå bort, de kommer att vänta på mig och säger att det här som vi är här, så är det jättefint. Mm. Och jag tänker många gånger på, jag berättar inte till den personen som är medium, men det är medium som
bättre för dig.
Ja, och så det att.
Men tror du någonstans att, varför, eller jag ska formulera om frågan, varför tror du att du hamnade där i den drömmen? Tror du att det hände någonting under natten för dig att du var på kanske på väg att hamna i någonting,
ja,
eller vad?
Jag tror att jag gick bort. Jag menar, jag kunde kanske stanna där jag ville, men det kanske var inte min tid. Det är därför jag kom tillbaka.
Men är du rädd för att dö?
Nej.
Inte?
Nej.
Tänker du ibland på döden?
Nej, jag tänker inte, för att det är klart jag var inte bråttom.
Nej. Nej, det kanske man inte har. Men tänker man typ ibland, typ, så här, inte bråttom för att åka dit, men känner du någon gång rädsla för att man börjar liksom känna typ att jag är inte redo, eller känner du liksom att är du klar med livet ändå liksom?
Nej, jag tror att det är fortfarande jag vill leva och njuta av livet och njuta av familjen och barnbarn och sånt. Jag älskar livet, men det är klart jag vet att någon gång alltid, men jag är inte rädd för, jag tror att vad jag tror är att det, och vad någon satt, de som är på andra sidan har sagt, att det här finns bara snälla folk.
Mm.
Och den här är snäll, och det finns ingen svartsjuka människor, och det finns alla är
ingen avundsjuka,
och det, alla är vänligt. Det är inte som den livet vi lever här. Mm. Men så jag tror mycket på andra sidan, är en annan typ av världen, men ändå det är bra.
Men du, finns ju en händelse som hände när du åkte tillbaka till Uruguay på semester, som du upplevde, och du fick ju redan en känsla innan du gick in i den här affären. Du kan berätta gärna vad som hände och vad du upplevde den dagen du var där.
Och den som jag ska berätta är den en sak som jag kan aldrig glömma. Och det, jag tror att jag har på sätt och vis upplevt mycket, men den är det starkaste jag upplevt. Och det var år 2005 när vi åkte till Uruguay. Och sen vi var hemma hos min syster. Och min syster har en barn, en man. Idag är han en man som vet inte eller hur mycket han kan om det här med.
Han är väldigt medial. Ja.
Medial, han är medial. Men den gången vi skulle.
Men det visste du inte då? Ja.
Nej. Jag bara gick till, vi skulle grilla, va? Den dagen, och vi skulle gå till en charcuterie som var från ungefär tre kvarter från där min syster bodde. Jag har aldrig varit där, och vi tre, din mamma och han heter
Eduardo.
Så, och jag skulle vara och handla kött för att grilla, och så det var tre kvarter. Den sista kvarter, då finns det en bred gata som man, det är mycket trafik där. Det är mycket trafikerad
väg.
Så att när jag kom den sista, då tänker jag så här, att jag fick en känsla att det kommer att hända någonting när jag kommer in där. Och jag sa ingenting till dem. Vi gick över. Den enda är så att jag väntar att sist jag släpper de två inne. Min mamma och Eduardo. Och så gick jag in då. Och de gick in i charcuterie också på högersidan. Gick de. Och så finns det de som kan man köpa där grejer.
Det blir en kassa, disk typ.
Ja, och köttet är där också. Så, och sen står vänstersidan då. En liten rum där med Men det fanns ingenting. Det finns ingen folk som jobbar där eller ingen män. Jag stannade där i mitten när jag öppnade dörren, gick in och så stannade jag där. Mellan din mamma och Eduardo gick till
kassadisken.
Ja. Och så plötsligt jag så...
Eller skarkdisken då.
Och då, det vet jag att jag sett att det var en kvinna. Och sen en tjej. Och jag tittar på dem och de tittar på mig och så, men jag hör ingenting om de pratar eller inte. Men plötsligt så den tjejen kom nära mig. Men hon går med i rygg bara. Eller?
Den unga tjejen?
Ja. Ja.
Det var en liten flicka.
Ja, det var en tjej. Kan tycka...
14-15 år?
Nej, mindre. 10, 12, kanske. Okay. 10-12. Men jag säger bara nu 10-12. Men sen vi kommer till slutet. Men hon tittar på sin mamma. Och mamma verkar så att säger till henne att hon ska komma till henne då. Men hon vill inte göra det. Hon stannar där med hennes rygg mot mig. Så sen hon gick och pratade med sin mamma. Fast jag vet att hon pratar med och hör ingenting. Sen plötsligt så hon kommer tillbaka och så ställer sig mitt emot mig. Och så tittar på mig. Och jag tittar på henne. Jag ser en ljus. En väldigt vacker ljus. Bakom henne. Och hon tittar på mig. Och ämnar händerna. Och så frågar mig. Vad ska jag göra? Jag ska stanna eller jag går?
Jag ryser.
Och då tittar jag till
mamma
och
dem.
Ja. Och så de inte, det verkar så att de inte bryr sig om vad jag är och sånt. För de inte ens tittar på mig, men jag tänker att jag kan inte göra något. Och så hennes mamma då, tjejs mamma, hon gillar inte vad hon gjorde då. Att hon gick till dörren, öppnade dörren och gick. Och flickan stannar och tittar, vad ska jag göra? Ska jag stanna eller gå? Så jag kunde inte göra något. Så hon väldigt var ledsen och så hon öppnade dörren. Och det var en sån glas dörren. Och hon gick ut och så tänkte jag, okej. Jag tror att jag kommer att hitta eller se henne när jag kommer ut. För hon bor i området så att det kanske är... Jag kommer att se henne. Men sen när vi kom ut från charcuterie. Jag berättade och jag sa ingenting vad jag såg och vad jag upplevde och ingenting. Så vi gick då här hem till min syster. Och sen det var 3 dagar efter så skulle vi åka tillbaka till Sverige. Och jag berättade ingenting. Men när jag kom in i flyg. Så mådde dåligt och det var någonting som jag lämnat och väldigt dåligt. Till och med din mamma trodde att vad har hänt med mig och så.
Du tänkte mycket på den här situationen, typ, situationen. Som du upplevde där. Mm. Jag var, du kunde inte släppa det.
Nej, jag var ledsen och samtidigt så tänker mycket grejer. Till exempel, aldrig upplevt att jag ska ha den här känslan att någonting kommer att hända. Till exempel. Det har aldrig hänt förut för mig. För den andra var det att jag egentligen hör ingenting. Jag menar, jag har inte pratat med, jag vet inte vad det handlar om.
Det är typ som att det går en telepati.
En telepati.
Mm.
Och sen...
Men du ser henne som du ser mig?
Ja, jag ser dig. Som jag ser dig och hennes mamma också. Men så jag visste inte om det var riktigt eller om det var inte så. Men sen tänker jag så här. Vad gör en person på vänstersidan?
Där det inte finns något?
Det finns ingenting. Det menar,
det fanns inte ens någonting att handla där.
Nej, nej. Det är ingenting. Inte som finns det för att handla, och det är ingen som kommer att kunna hjälpa dig på den sidan. Så att det är sådana saker som jag tänkte hela tiden, hur? Och sen, okej, det gick ungefär 3 år. Och 3 år efter, så en gång jag berättade för mamma. Och när jag berättade för mamma, hon ringde till Uruguay och pratade med Eduardo. Och Eduardo, som vi vet, eller nu,
är systers barn.
Och han är medial. Och han vet inte hur han kan göra.
Nej, han kan inte jobba med den.
Han kan inte jobba.
För han vet att, inte.
Nej, han vet inte. Men jag ringde honom genom
WhatsApp. Men detta var ju 3 år sedan nu. Det var inte 3 år efter Uruguay, eller? Det var ganska nyligen kanske du ringde honom.
Ja, det kanske vi säger kanske för 1 eller 2 år.
Ja, sedan. Precis. Och detta som du upplevde i Uruguay var 2004.
Ja. Så 2005.
2005. Så vi snackar nästan då 20 år sedan då. Mm. Nästan 20, ja. Säger då, 17 år sedan.
Ja. Och jag pratade med Eduardo i telefon på WhatsApp. Och jag tänkte säga till Eduardo, om du åker till charkuteri och frågar om det har varit någon olycka eller något. Och jag tänkte säga så. Och han, när jag tänkte säga om det här, så han sa till mig, jag ser tjejen. Hon är bredvid mig. Och beskriver exakt hur hon var klädd och sånt. Så jag blir upp. Alltså berättat om den här tjejen. Och hon, för att han sa så här att det har varit en trafikolycka. Som det var en kvinna och sin dotter gick bort. Just i den gatan.
Men det visste, men det här är inte på grund av att han är medial. Det här är på grund av att det hände på riktigt. Där.
Ja, det
visste inte.
Det visste inte jag. Men det, när jag hör att det var så, då blir jag chockad. För att då blir jag tänkte det måste vara dem. Men sen den dagen jag pratade med
Eduardo,
så tänkte jag fråga om i alla fall om han skulle. Kanske efter att de var familj med dem som har charkuteri. Det var familj.
Ja, det var släkt.
Ja, det var släkt. Mm. Så det är därför jag tänkte kanske de har en kort eller något så kan jag se att det var hon då. Men han sa till mig när jag skulle begära det, så sa han till mig, men hon är bredvid mig. För det bodde i samma område. Så att, och då började han att berätta allt som hur gick olika. Och berätta exakt vad har hänt. Att flickan dog efter en, vi säger kanske en halvtimme eller något. Mamma dog på en gång. Och han och till och med pratade om att ja, men det kommer en ambulans och det kommer en läkare. Och han berättade hela. Och jag blir alltså han kan så mycket berätta allt. Men jag blir chockad och sen plötsligt så den som jag tycker att det är väldigt stark också. Jag vet att den här är bara för de som tror mycket på vad man säger eller man upplever och så, men att den här den är plötsligt så.
Du pratade med honom via WhatsApp. Ja.
Ja. Mm. Och plötsligt så vi stod och pratade i telefon på WhatsApp. Va? Men i kommunikation blir en röst som säger, med vem pratar jag?
På spanska.
Ja. Och så han hörde den och jag hörde den. Och det var en kvinna. Och så tänkte jag visste inte det alltså. Och han sa, ja, tjejen säger att det är hennes mamma. Och hon ville veta med vem pratar hon. Och hon säger till henne att det var han som bor i charkuteri och bla 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 bla. Så jag blir alltså...
Vad svarar rösten? För som den säger, WhatsApp är ju typ omöjlig. Det är kreativ kryptering på WhatsApp. Och det är omöjligt att bryta in i ett samtal bara på WhatsApp. Så. Vad säger hon mer? Alltså, jag tänker typ så här, vad sa hon efter att han förklarade? Slå hon på? Var hon sur? Så hon är då? Eller?
Nej, när hon sa det att den tjejen berättat att hon pratar med oss som vi var på charkuteri och sånt. Då sa jag bara två gånger att med vem pratar jag? Och tjejen säger jag kan inte, jag hör bara att hon frågar. Jag hör inte mer än så. Hon frågar med vem pratar jag? Och han också, Eduardo också hör den. Båda är en kvinna som frågar. Och hon, tjejen, var 9 år. För Eduardo så hon är 9 år. Och en sak som är väldigt konstigt också, och jag ska säga det, att konstigt är Eduardo så att du har hemma en som är 8 år.
Mm.
Och han är omöjligt att kunna veta att jag pratar, att jag har en tjej. För det var bara en medie som sa att jag har en tjej som är 8 år. Och det var länge sedan. Alltså det visste.
Men kan det vara samma tjej, tror du?
Ja, det är samma tjej.
Så egentligen började de här grejerna med den här flickan efter du var i Uruguay då. Så hon följde säkert med dig hela vägen till.
Hon, den andra var redan.
Ja.
Men efter att när jag var i Uruguay och sen hon kom hem till mig, så träffar hon att hon som är 8 och hon som kom var 9.
Mm.
Så båda var hemma.
Ja.
Och det är den Eduardo berättade, alltså att du har 2, du har nu henne hemma många gånger som är kompis nu med hon som är 8.
Oj. Det är ju fantastiskt att man kan hitta vänner i samma ålder när man är på andra sidan.
Ja, men jag tror inte att det, jag tror verkligen att det var så.
Ja.
Och sen, jag menar, jag upplevde mycket hemma också att till exempel, du kommer ihåg när jag råkade mig och sånt, att jag visade, jag filmade. Jag menar att den så var omöjligt att hur, alltså det var som man läcker med den här
rakhuvud. Det var en rakhuvud som man använde, en sån gillett som är lite tyngre som du lämnade på, oftast på tvättbänken om man säger så. Den brukar ju förflytta sig när du filmade och så.
Mm.
Så att det var väldigt, väldigt speciellt.
Ja, det är nästa varje gång jag rakade mig, så jag gjorde ibland bara medveten att jag vill se det. Men den jag filmade var det faktiskt väldigt bra, alltså att se hur, alltså det som man tror att det är någon som har den i handen och sen släpper den, så det är sådana saker, va? Men jag var inte rädd eller något, men jag tror att det var så. Och sen när det här var klart, vi pratade om och de berättat att de går för en trappa upp i himlen. Och så sen, de tyckte det var väldigt bra där. Att det finns, som jag sa, ingen. Det är alltid.
Jag hjälpte dem över till andra sidan, det var det då?
Mm. Nej, det gjorde de. Jag tror att, för att Eduardo berättat att precis en månad före, när jag kom till Uruguay, då hände det här olika.
Ja, så det var ganska nyligen.
Så. Och jag tror i den processen som de var i charkuteri och släktingar, för att de var släkt med dem i charkuteri, och kanske de var där och vet vad ska jag göra, men jag är här i alla fall. Och så jag tror att den perioden var de, när hon sa jag stannar eller går, är det för att hon fortfarande var här i jorden.
Mm.
Att de gick inte till andra sidan. Mm. De hittade inte den på en gång kanske.
Mm.
Eller kanske var inte så, men i alla fall jag tror att de var på, inte direkt på andra sidan. Och de var väntar och kanske på den tiden jag var ganska medial. För att jag gillar kort och sådana.
Jag var lite med tarotkort och lite sånt.
Så kanske jag var redan mycket öppet så.
Mm.
Och så kanske jag upplevde den här mer och det kanske de behöver hjälp och jag visste ingenting. Jag menar jag kan inte göra någonting om det.
Nej.
Så.
Det är ju så spännande, man vet ju inte. Och för er som lyssnar så finns det ju säkert betydligt mycket mer historier som pappa Panizza bär på. Men avsnittet når ju också sitt slut och det som pappa berättar är ju faktiskt ett av, för mig, en fråga som man ställer sig. Vad var den här flickan? Och var hon där eller var hon inte där? Eller vad ville hon eller vad behövde hon hjälp med kanske? Och alla de här berättelserna du berättar är ju faktiskt väldigt, väldigt spännande. Och jag tror att det är väldigt många där ute som oftast kanske känner igen sig i det du berättar också. Men vill du berätta något mer?
Nej, jag vill bara säga också att hennes mamma då, den här tjejen, tackar mig för att jag blir med mycket om hennes dotter.
Mm.
Så jag kommer ihåg att Eduardo sa till mig och sen Eduardo blir jättetrött. Han vill inte göra om det, men han vet inte, Eduardo vet inte hur mycket egentligen han kan och det här mediala. Och han skulle vara en medium som...
En jättebra medium.
Ja, ja.
Tyvärr så är det så att man bor i, självklart det kanske ett annat land, man inte har samma förutsättningar eller man inte är inom det här andliga. Jag vill tacka dig pappa för att du var med och med de här orden att vi inte vet vad som hände under pappas säng eller vad det är för någonting, så får det också vara ett av universums hemligheter. Så tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Till nästa gång.
Tack.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.